Det har hänt igen. Du vet hur vi tidigare har bråkat om. Ifall det faktiskt har hänt att en person har vaknat upp och pratat ett främmande språk.
Jo.
Jag sa att det har hänt.
Mm.
Du bara sa att det aldrig hänt.
Det hade ju inte hänt.
Nu har det hänt igen.
Det har inte hänt igen.
Mm. Ett nytt fall av foreign accent syndrome.
Okay. Mm.
En sjukdom vars existens du då förnekar.
Ja.
Det här är Ängelholmsbon Josefin Svan som brukade låta så här.
Jag bor i ett radhus med min man och med mina barn.
Ja. Okej, du hörde, hon har någon blandning av Ängelholm och Lidingö skånska.
Ja. Ja, riktigt obehagligt.
Och så i juli 2024 fick hon diagnosen FAS, Foreign Accent Syndrome.
Mm.
Hon hade nämligen en dag börjat prata med tysk brytning.
Mm.
Som hon kom från Tyskland.
Och nu då när SVT Helsingborg möter henne och träffar henne, då pratar hon norska. Och inte vilken norska som helst, hon pratar nynorsk. Alltså den svåra norskan.
Mm.
Du ska få höra hur hon låter då också.
Det är ju rart att jag har ett språk som jag inte kan.
Ängelholmsbon Josefin Svan har under större delen av sitt liv pratat skånska. Men under de senaste åren har hennes dialekt förändrats. Från skånska till tyska och nu norska.
Jag satt i bilen med mannen min och jag spörde om han kunde ta ner vinduet. Och jag visste ju akkurat vad jag menar. Men att jag då fick det ordet, det var helt nytt.
Det här syndromet?
Ja.
Det är då oavsett vad du tror, en funktionell neurologisk störning bara finns omkring 100 kända fall i världen.
För lyssnare som inte riktigt kommer ihåg så hävdade du att en människa, jag tror att det var en britt, hade vaknat upp en dag och pratat mandarin. För det har aldrig hänt.
Kul att du tar upp det, för nu har jag hittat fallet som jag syftade på. Och det är alltså en amerikansk som fick amnesia, alltså någon form av minnesförlust, vaknar upp. Och kan bara prata svenska. Det här är alltså en artikel i The Guardian från 2013. Det finns också en P4-dokumentär om det här. Han kan bara prata svenska.
Ge mig den där, jag kommer debunka hela
den. Den finns
här. While photos show him in Sweden at a young age.
Så du tänker att han har lärt sig svenska då?
Ja, uppenbarligen så har han inte lärt sig grammatiken i ett språk genom att ha liksom, slagit i huvudet. Det säger sig självt. Det står ju i artikeln. Swedish public records show Boatwright lived there on and off between 1981 and 2003. Det är alltså 20 år han bodde i Sverige.
Okej, okay, så du tänker att han lärde sig ett och annat då?
Mm.
Mm, okej. Okay.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Hej, välkommen Kristoffer.
Tack, tack, tack.
Jag har varit och besökt Sverige, hjärtlandet, det riktiga Sverige. Jag har varit i Alingsås.
Ja, kul.
Och när jag var i underbara vackra Alingsås, som var så trevligt och gemytligt, då ser jag en väldigt fin fiskarbutik. Jakt och fiska. Och blir på strålande humör. För jag tänker så här, nu ska jag gå in och fråga, vad kan jag köpa till min underbara kollega som redan har allt? Han har allt. Så då kommer jag hem med den här. Och skulle det vara det att du inte vill ha den, då vill mitt barn att han har den. Så att det kommer bli en solskensresa oavsett, tänker jag, om du blir missnöjd. Så tar jag bara tillbaka den.
Känner bara på formen att jag tror att jag vill ha den.
Okej, okay, spännande. Det här är så bra radio görs.
Det är en handmålad... Och din lazy jerk.
Vad är det? Vad är en lazy jerk?
Det här betet heter lazy jerk. Det här verkar vara någon specialfärg som de har handmålat
själva.
Alltså
det är en farbror i Alingsås som gör den själv.
Ja, nej, den här vill jag jättegärna ha.
Vad glad jag blir.
Det är ett väldigt bra gäddbete, va?
Ja, jag kunde tänka mig det.
Den har rassel i sig.
Varför? För det är maracas också.
Nej, många fiskare tror att rassel, alltså om du fiskar i grumligt vatten till exempel, så påkallar det lite uppmärksamhet. Men tack Nanna, det var ju väldigt fin. Vad glad jag blev.
Vad roligt.
Jag hade väntat mig nog mycket värre än den där.
Är det sant? Ja, vad roligt det här.
Nu känner jag mig som hon Sara i Svenssons julfilm när hon får en jojo.
Vadå, blir hon väldigt glad då?
Hon blir väldigt glad över jojo.
Köpte du inte tröjan? Vi bestämde ju det.
En tröja är så tråkigt att få. En jojo är mycket roligare, eller hur Sara?
Det är alldeles för mycket.
Inte då Sara, den där ska du ha, så är det bara.
Nu ska jag säga en sak som du kanske inte tror. Och det är att jag har väldigt, väldigt stor respekt för Andreas Klerup.
Jag med.
Jaha, oj. Det behövs. Gud.
Sitt ner.
I princip så kan jag höra på 3 sekunder inbillar jag mig om huruvida det är Klerup som har skrivit någonting. Han har liksom en inbyggd melankoli i princip allting han företar sig som är liksom närmast patenterad Klerup. Så jag, och det, just det är väldigt ovanligt. Jag menar, mig kan man ju se att det är jag som har skrivit efter 3 sekunder, men den liksom förmågan är ju inte för alla.
Nej, så är det.
Och i alla fall,
men du sa att du även hör Max Martin.
Han har ju också, som det heter i Idol, ett ID.
Ah, ja.
Och förra veckan så läste jag då på Sveriges Radio rubriken Klerup är tillbaka efter missbruksåren. Och sen stod det så här: hör Klerup om vägen tillbaka från alkohol- och drogmissbruket och hur den nya skivan skapades.
Välkommen får man säga då. Välkommen tillbaka.
Nej, men jag känner så här, man tänkte lite sitt stilla sinne igen.
Va?
Har inte jag redan hört det här?
Ja.
Det här kändes bekant, för det är nämligen det enda press är intresserad av när det gäller Klerup, och det är hur mycket kokain han har tagit. Liksom. Det är flera. Låt mig kolla lite. Jag var tvungen att gå tillbaka till läggen.
Vad är nu läggen?
Det var Jan Myrdal som alltid gick till läggen för att kontrollera en utsaga och hitta sanningen.
Gjorde Jan Myrdal? Kontrollerade han en utsaga?
Ja,
källa feeling?
Ja, det är källa hans lägg. I tidningen Filter 2011: idag vet Andreas Klerup hur illa det kan gå med droger och att han inte är sugen på det längre. Mm-hmm. I Svenska Dagbladet 2012: Andreas Klerup har hittat tron och lagt om sina vanor.
Det tar ett tag att bli nykter. Alltså jag tänker ett
verkligen.
År, det är inget år.
Verkligen. Aftonbladet 2013: Andreas Klerup vände drogskandalet till familjeliv och jobb.
Good for him.
Aftonbladet 2020: här har vi ett litet hopp. Han var med Så mycket bättre där bland annat också. De senaste 2 åren har allt varit stabilt. Andreas Klerup är tillbaka med ny skiva efter år kantade av missbruk. Och sen då i Svenska Dagbladet igen 2025: efter år av missbruk Andreas Klerup tillbaka med ett nytt sätt att leva. Alltså, I don't blame Klerup, jag vill verkligen bara säga det. Men alltså, fantasilösheten hos journalistkåren, vad pågår? Finns det ingenting att säga mer om en av liksom vår tids stora, nu levande svenska konstnärer än detta?
Men antingen kan man säga det så, eller så kan man se det då som kanske Sveriges mest medberoende person. Att jag har ju ändå omgett mig av en drös med konstnärer med missbruksproblem.
Jo.
Det är också så det är. Man gör ett försök, man är nykter, man är så, nu är jag på ny kula, nu är det förändrat. Mm. Sen så åker man dit igen.
Jo.
Och så börjar man om.
Verkligen.
Och så är vi på det igen. Och vet du vad? Det är en del. Det är en process för att vara nykter. Det är inte en rak linje.
Absolut. Alltså missbruk är ju en ständig kamp, verkligen. Och klär upp då. Jag tycker inte att det hör till mitt uppdrag att fortsätta rida på den här återupprepningen av content som verkar pågå. Men då, hans nya skiva, den består i själva verket av 4 skivor. Det är alltså ett mastodontverk.
Otroligt ambitiöst projekt. Jag har ju kommit till skiva 2.
Mm.
Och redan där kan man ju känna att så här, han hade också kunnat ta ut bangersarna och göra ett album som hade varit en smash. Förstår du vad jag menar? Men man gillar att man får höra allt.
Det heter då Escape Through Music 2021-2025. Och jo, det hade man ju såklart kunnat göra. Men jag tycker också att titeln liksom presenterar rätt tydligt vad verket är. Det här är ju, det hörs på titeln Escape Through Music 2021-2025. Jag tror att vi ska läsa det här som något annat än ett försök att göra 10 smash hits. För det kan Klerup uppenbarligen göra i sömnen om man vill. Han borde liksom varit planetens största producent vid det här laget. Men uppenbarligen vill han göra någonting annat där. Den är då släppt på ett eget bolag. Hittills har jag sett exakt 0 recensioner om ett så pass ambitiöst projekt.
Och riktigt bra. Alltså många låtarna är helt otroliga.
Alltså jag tror att det är absolut bland det bästa han har gjort. Även om det är, alltså det ingår ju i projektet så att säga, att det är nästan oöverstigligt ibland. Så. Men han har ju då 27 000 följare på Instagram. Och informationen om ett nytt album ger då 9 likes. Alltså man borde faktiskt kunna...
Vad säger det? Han måste vara här shadowbannad.
Ja, det är antingen shadowbannad.
Varför?
Men jag vet inte. Alltså jag tycker att man borde kunna släppa ett nytt Kleerup-album i sömnen och få mer uppmärksamhet än så här.
Ja.
Men en del skivor fastnar i mängden och trillar igenom hur bra de än är. Och jag tänker fan då inte bidra till att det här blir en av dem.
Nej.
Nej, nej, nej. Det är underbart. Vet du vad jag tänker på?
Bara berätta.
Ja, men jag tänker att det är en sån här slags svensk modern motsvarighet till Brian Wilson från Beach Boys som gjorde det här vansinniga Smile-projektet. Hans skiva som var tänkt att släppas 1967 men utkom först år 2004. Man får liksom känslan av att Kleerup står på en kulle i vinden med en sån här liten fjärilshov och fångar melodier som flyger förbi.
Gullig bild. Men,
ja, men verkligen. Bara för att ta ett exempel så kan vi då lyssna på hur otroligt självklart titelspåret låter. Alltså, den här melankolin, alltså den här liksom skiftningen mellan dur och moll och det där enormt fjäderlätta. Det är ta mig fan bara Kleerup i Sverige och typ internationellt som kan göra det. Och jo, det här är ju då övermastigt in absurdum. Det är, allting är verkligen inte bra enligt någon slags så här P3-hitlåt värdemetare. Jag är från Stockholm. Jag vet inte om ni känner till det, men annars hörde ni det alldeles nyss.
Ja, Kalle, eller?
men på samma sätt som jag verkligen älskar boxversionen av Brian Wilsons Smile, som är, jag tror att det är typ 11 skivor eller någonting, där det finns 33 versioner av spåret Heroes and Villains, bangar jag inte heller för det här. Jag känner liksom att äntligen har vi fått motsvarigheten till saker som hit. Heroes and Villains, Children We Raised, Master Take, Overdubs, Mix One eller Vegetables, Second Chorus, Master Take, Track and Backing Vocals. Du ser ut som att du inte förstår vad jag pratar om.
Nej.
Det här är alltså olika versioner av samma låt. Så man kan liksom bli helt galen av att lyssna in det. Men det är också underbart. Det är så jävla många människor som tycker att de liksom med enkla medel tror att de låter lyssnaren träda innanför deras huvud, men de gör det nästan aldrig. Löftet är ta mig fan i mig alltid brutet. Man tror liksom att det är så här, bara en göteborgare nämner ordet fulchack så är det på riktigt, men det här är på riktigt och jag är väldigt glad över att jag åtminstone får vara inne i Kleerups huvud. Jag misstänker att han är mindre glad åt att få vara inne i sitt eget huvud, men vi kan åtminstone vara tacksamma för att han bjuder in oss andra ibland.
Ja, tack, tack.
Tack.
Jag har börjat läsa Odysseen av Homeros.
Mm.
Det blir så himla mörkt med alla realistiska krigsskildringar av skyttegravar. Du vet, jag läste på västfronten Intet nytt och Zinkpojkar. Så jag behövde liksom reconnecta med den klassiska pojkdrömmen om vad krig kan vara, som då Odysseen erbjuder. Den som jag antar då själva motorn när liksom beslut om en markinvasion fattas. Du vet, man tänker att det här blir kul. Ett riktigt jävla äventyr som ska fostra pojkar till män och sen besjungas på hexameter för framtida generationer i minst 3000 år.
Säger du hexameter eller hexameter?
Hexameter. Säger du hexameter?
Jag säger hexameter.
Ja, det är det som skiljer oss åt. Annars är vi så lika.
Ja, precis. Det är skillnaden mellan att säga, vad är det man säger?
Lakris eller lakris.
Lakris och lakris och kex och kex.
Just det.
Det här är en bildad variant av det.
Ja, och du ser är ju då en saga över hur jävla kul och äventyrligt krig kan vara. Men framförallt tiden efter krig.
Mm.
Hur bra den kan vara. Det är ju uppenbarligen saga. Ja, det är uppenbarligen saga. För det man vet om krig, det är ju att det inte är kul under.
Nej.
Och det är inte kul efter.
Men fan vad bra börsen kommer gå efter.
Är det så? Vadå, du sticker den iväg?
Ja.
Det visste inte jag. Vet du vad som ska hända, Christopher? En annan Christopher, nämligen Christopher Nolan. Mm. Han har gjort en film.
Jo,
som bygger på Odysseen. Och den kommer i juli.
Det känns så otroligt Christopher Nolan.
Så jävla kul. Så jävla kul.
Det är verkligen så här. Det är lite som att Julian Casablancas i The Strokes har på sig ett par smala byxor. Men bara, åh fan.
Men varför tycker du det? Varför tycker du att det här är så typiskt honom?
Det är
han är ju rymden. Det känns som... Någonting
jo, men han,
och nu ska han tillbaka i tiden, till bronsåldern.
Han älskar ju den episka berättelsen mer än livet
och
själv.
Och säger ännu mer episk berättelse än sagan om Odysseus.
Ja, det är kul att ändå formatet julifilm existerar fortfarande. Ah. Jag trodde att det var lite på upphällningen. Men
just det, du tänker att klimatförändringarna har gjort sommaren för varm för att gå på bio.
Nej, generellt så är det väl så att folk inte går på bio överhuvudtaget.
Just det, men det ska bli ändring på i sommar. När Odysseen dyker upp. En grej som då slår mig med starten av Odysseen. Jag har inte kommit så långt, några sidor. Men det räcker.
För den är rätt lång, tror jag.
Den är lång, den är lite snårig. Men det är kul att läsa, även om det är lite svårt. Det är också mycket... Det liksom förutsätter att man har oerhört mycket förkunskap om det liksom grekiska mytologin.
Ja,
och väldigt mycket släkteled, olika gudar och hjältar och nymfer med mera, med mera. Men den börjar ju då liksom väldigt modernt, dramaturgiskt berättad, liksom rakt in i en berättelse någonstans i mitten, liksom en hög peak på bågen.
Mm.
För trots att den är nästan 3000 år gammal så är det liksom lite som en snidigt klippt dokumentär. Alltså du vet så, börja där det händer.
Och då, inte mycket talking heads och sånt där.
Ja, det är faktiskt mycket talking heads. Det är någon som återberättar. Så det kan man verkligen säga. Det börjar då rafflande i mitten av att Odysseus då har varit fast på en ö, eller skeppsbruten, på en nästan helt öde i 7 år. Och ön tillhör då nymfen Calypso. Och hon är jättekåt, jättesnygg och erbjuder honom evigt liv i utbyte mot att han ska stanna för alltid. Och redan här fattar man ju att det är en saga. Alltså, eller någon slags fantasialster av
en
manlig hjärna. En dröm. Ja. Odysseus har alltså en fru, Penelope, som är hemma på ön Ithaka, som han vill hem till. Men han har då i 7 år då tvingats reva med sin jättesnygga älskarinna Calypso, som han bara måste ligga med.
Ja, det är fruktansvärt. Buhu, tuffliv.
Ja. Ja, ja. Och du får då...
Har du en liten fiol någonstans?
Hur hemskt han har. Hur hemskt han har med sin älskarinna. Och Odysseus får något som mest liknar en klinisk depression. Så mycket längtar då efter sin fru. Och en deprimerad man, den vill man inte hålla fången. Eller hur? Det är svårt att tänka sig.
Nej, men man vill sätta på honom.
Okej. Så Calypso då, hon hjälper till sist honom att konstruera en båt. Och det här finns då nedskrivet hur man gör den här båten. Och det är den äldsta nedskrivna versionen av ett båtbyggande som finns bevarad skriftligt. Jag ser att du spetsar öronen.
Ja,
jag tänker att det här är din...
Det gör jag faktiskt. Jag är intresserad. Får jag hisspitchen på båt?
Ja, du ska faktiskt få det. För att nyligen då så upptäcktes det att Odysseen är inte bara en saga. För nu har
det är också en manual.
Ja, exakt det. För nu har havsarkeologer hittat ett vrak utanför Kroatiens kust som är typ från samma tid som Odysseen skrevs. Och det här vraket, det verkar ha byggt på exakt samma sätt som står skrivet i, som Homeres har skrivit det, alltså som när då Calypso och Odysseus ska bygga den här båten för att han ska få åka hem till Ithaka. Är du med?
Jag är med.
Och det här är alltså en teknik som kallas sömbordsläggning. Som verkar gå ut på att man liksom bygger en båt med sydd bordläggning. Gäspade du precis?
Ja.
Det var så tråkigt.
Det var inte du, det är en gammal tänk.
Men du är poddens kapten. Fattar du vad det här innebär? Sydd bordsläggning. Okej, jag förklarar istället. När jag har sett den här vetenskapsvärld-dokumentären Odysseus, sanningen bakom sagan, som just nu finns på SVT, tips, så verkar det gå ut på att man använder rep istället för spikar när man ska liksom knåpa ihop knölen. Kölen. Man ska knåpa ihop
knölen. Det låter rimligt.
Du kan se det hända.
Ja, det är inte aktuellt i så mycket modernt båtbygge.
Men för 3000 år sedan, då var det tydligen en grej. Det var så man gjorde. Och in med det i sagan. En manual.
Det man vill undvika är att skrovet är nitat nu för tiden.
Ja, varför det? Varför vill man inte ha det för?
Därför att det beror ju förstås på hur man har gjort nitarna, men det är stor sannolikhet att det är där skrovet har invatt.
Mm-hmm. Men då undrar man ju hur det var med rep.
Jo, rep är nog inte jättebra, men å andra sidan är spik verkligen inte heller supertryggt.
En annan grej då som inte verkar tillhöra sagans värld i Odysseen, åtminstone enligt den här dokumentären, är incitamentet för både kriget han var på innan i 10 år, men också resan efter. Det var såklart efter metall. Det handlade om metall hela tiden. Det var i bronsåldern.
Nu när jag tänker på det så är nog faktiskt rep att föredra framför spik.
Så du är kvar där.
Av det enkla skälet att om man virar någonting, då får vattnet inte en rak bana att tränga upp i. Men en spik är ju liksom bara tjuff.
Okej, tillbaks till bronsåldern då. Så nu ska jag få höra ett klipp ur den här dokumentären.
Odysseus verkar ha följt rutterna till de nya metalltillgångarna. En av rutterna ledde till en mycket speciell destination. Ön där vindarnas härskare, Aiolos, bodde.
Okej, men så även om vissa saker då verkar vara högst historiskt korrekta i Odysseen, så är det mycket annat som jag åtminstone inte får ihop.
Nej.
Som jag tycker tyder på att det ändå är en saga. Förstår du vad jag menar?
Okay, ja.
Framförallt är det tiden. Alltså, jag får inte upp tiden i den här berättelsen.
Men du har inte läst så länge heller.
Nej, det är sant. Det har du rätt i. Men jag fattar bara inte hur gammal Odysseus egentligen är. Alltså, han är ju liksom i krig i 10 år. Och så irrar han runt på hemfärden i 10 år.
Ja.
Och sen när han äntligen då kommer tillbaka till Ithaka och sin fru, Penelope, då är den enda som känner igen honom. Det är Jesper och Jenny.
Men det är fortfarande inte du.
Då är det liksom den enda som känner igen honom. Det är hans gamla hund som har blivit liksom extremt vanskött de här 20 åren han har varit borta. Mm. Och jag kan inte jättemycket om hundar.
Nej.
Men 20 år för en hund.
Ja,
och det här är ingen liksom sån innerstadshund med full djurförsäkring och näringsrikt djurfoder. Det här är någon stackars liksom kraka, någon liksom byracka med lopp och knappt när. Förstår du vad jag menar? 20 år. Jag tycker det känns högst otroligt.
Ja, det är,
saga. Det tyder på saga, eller hur?
Det blir lite så här Jack Werner on a budget. Men
jag tycker bara det är konstigt att man får liksom båtbyggande tekniken helt korrekt. Men uppenbarligen glidit jättemycket på sanningen när det kommer till åldern på en hund eller åldern på en dysset.
Jo, men det är ju inte omöjligt att en hund kan bli 20 år.
Det är omöjligt.
Nej.
Jag tror att det är omöjligt. Jag tror att en hund kanske blir på sin höjd 15 år.
Ja, det är gammalt.
Och då är den välskött. Då är den välskött hund. Inte en stackars byracka.
Ja.
Jag tycker i alla fall att det här får mig att ana att vi har att göra med en kryddare.
Mm.
Alltså Homeros. Eller de som har berättat innan Homeros. För man tror väl att det här var en muntlig berättelse som har berättats i liksom generationer och generationer. Och sen har Homeros då, ifall det var en person eller ett gäng, har skrivit ner det. Och jag funderar på ifall det kanske kan vara så här. Odysseus var borta i kanske 3 år. Kanske max 5 år. Men det kändes som 20 år. Du vet hur tid kan känna sig. Alltså, det har gått en vecka sedan sist vi spelade in. Men det känns som att jag har levt ett liv sedan dess. Eller hur? Så kan det kännas. Tid är ju vanskligt.
Mm.
Det är ju väldigt svårt att vara korrekt där. Och speciellt om man är en bra historieberättare. Då ska man ju krydda. Det blir ju bara farten. Jo, om man är flera led, då kanske det var första var 3 år.
Det var ju det jag tänkte.
Som någon sån 5 år.
Du har ju liksom själv... Du är inte bara en kryddare. Du är verkligen av... principen, att det ska vara ungefär 50-60% sant och resten är för din liksom, föreställning.
Nej, kanske 70-75% sant.
Nej.
Jag håller mig ändå till sanningen mestadels. Jag skulle aldrig ljuga.
Ja, säg 60 då. 70, inte en chans.
Jo, 75.
Inte när
kanske
du,
till och med 80.
Inte när du verkligen känner att du har kornet på en bra story.
Ja, jag tror att det gällde även för Homeros.
Eller när du blir arg, då är vi nere på 40% sant.
Nu är det bara elak.
Tack och hej.
Leve pastej. Usch, vad tomt är det. Vår producent, hon heter Mattias Valenius. Och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hej då, Kristoffer.
Hej då.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.